Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej alla lyssnare till Sektpodden. Emma här. Jag har en gång i tiden varit pastor och medlem i Knutbysekten. Och är nu med en sektpoddutövare och även, jobbar även som sjuksköterska. Emma Genbeck heter jag för er som inte känner mig. Och jag har den här podden tillsammans med dig, Rigmor.
Ja, Rigmor Robert. Och jag är läkare, psykoterapeut och analytiker.
Vi har haft massor av avsnitt nu där vi har berört väldigt många olika ämnen och vi fortsätter att få mejl som vi är jätteglada över och kommer vi gå in lite grann på det idag. Har du haft det bra sen sist, Rigmor?
Ja, men du vet, jag är på Öland fortfarande och har härliga tider med familj, min häst och allt, naturen och havet. Men det hände något kul som jag tänkte berätta för dig här om. Ja, för några dagar sedan. Och telefonen ringde och det var, den som ringde var Peter Bryngelsson. Känner du till Peter Bryngelsson?
Nej, det tror jag inte. Jag kanske känner att namnet klingar lite bekant, men inte mer än så. Får gärna berätta om det.
Jag tycker han, det är så kul med Peter Bryngelsson, för jag tycker han är en underskattad, han har skrivit flera böcker, men han är alltså musik. Kunnig. Han undervisar på en högskola, men han är alltså en slags väldigt anspråkslös men så kunnig person. Och att han ringde mig nu, det var faktiskt för att han håller på att slutföra en bok som jag tror kommer redan i höst. Och den heter Sagan om ringen. Alltså Tolkiens.
Ja.
Tolkiens berömda trilogi, och han har utforskat olika grupperingar, scener, miljöer där människor nästan lever som i en, ja, men som en alternativ verklighet, som om sagan, som de går in i Sagan om ringen på ett ja, på ett uppslukande sätt. Och så då pratade vi om att, ville han fråga mig om vad Sagan om ringen betydde för er i Knutby på den tiden.
Aha, ja, då är jag med. Men får jag bara fråga, den här boken, handlar den bara om just Sagan om ringen som en sån alternativ värld för olika grupper, eller fanns det andra sagovärldar, eller var det just?
Ja, vi får ju se, men vad han berättade så var det väldigt fascinerande, tyckte jag då, därför att han ville prata om någonting som jag fann så fascinerande med honom i den förra kontakten jag hade med Peter Bryngelsson. Nämligen om hur vi människor kan söka, han kallar det för, ja, men som en portal. Mm. Som en öppning till erfarenheter av en annan verklighet, en annan värld. Och där Sagan om ringens berättelse verkar ha fungerat på det sättet för de här grupperna som han nu har skrivit om. Men det kan ju också vara de här sinnesutvidgande narkotiska preparaten till exempel. Men jag tänker också frälsningsupplevelsen. Och jag tänker på en del musik som man upplever så suggestivt. Och en del musik liksom som man bara vill dansa till. Och att man i sin egen rörelse, om man dansar som de här rave dansarna till exempel, när de står för sig själva, men också de som kan pardans, och man, att det är en fantastisk sinnesvidgande hänförelse man upplever.
Som en känslomässig flykt ifrån verkligheten, kan man säga det?
Ja, så. Ja. Och han nämnde faktiskt också den här personer som har haft epileptiska anfall, de kan ju få de här prodromalsymptomen som vi kallar, som också kallas auran. Dostojevskij lär ha haft det, att man liksom upplever plötsligt som om universum vidgas och på något översinnligt sätt. Så vi pratade lite grann om det, och jag måste säga, i passionerad kärlek så är det ju någonting av det som händer också, att man är beredd att lämna plikter och ansvar för familj och allting och kasta sig in i den här upplevelsen, som nästan människor brukar beskriva det som, att det här är inte jag, det här är Gud, eller det här är ödet, eller ja, just det. Någonting. Ja, sånt pratar du.
Ja. Och det är ju lite, tänker jag, likt sektbeteendet, just det här att man släpper allt för någonting som man plötsligt finner som är större och viktigare, och det är ju som en förälskelse.
Det var det jag tänkte också. Mm. Och då är det så här att förra gången jag frågade Peter Bryngelsson om han kom ihåg mig, eftersom han ringde mig, att vi hade träffat. Ja, det kom han ihåg. Och då var det så, förstår du, att den 14 mars 2007, då höll han en föreläsning i Stockholm på en liten teater som hette Teater 3 på Söder. Och rubriken var Musiken i Knutbysekten.
Jaha, vad intressant.
Ja, och jag blev så otroligt ivrig.
Ja, det förstår jag.
Förbeställa, och jag jobbade rätt sent den där dagen. Jag kommer ihåg att jag hastade och parkerade bilen och sprang till den där teatern. Det visade sig att folk hade inte fattat hur intressant det här skulle vara. Och det var ju synd för Peter Bryngelsson, som hade förberett så intressant, att vi var så få. Men att vi lyssnare var så få, det gjorde också att vi fick som ett intressant samtal med honom runt de här frågorna. Och jag fick tillfälle då att delta också. Förstår, jag köpte en bok av honom, och den har jag ju nu inte här utan hemma i Nacka. Men han började med att beskriva varför musiken är så viktig till exempel i en församling. För det är med musiken som man till exempel i filmer skapar känslostämningen. Så att man, vi som är, alltså publiken, kan förstå både vad huvudpersonerna, karaktärerna i filmen känner just då. Och samtidigt så får vi själva den känslan av musiken.
Ja, om man någon gång har försökt titta på en film utan musiken till, så blir det väldigt platt faktiskt.
Ja, det blir väldigt platt. Ja. Och då menade han på motsvarande sätt att musiken fungerar som en känslomässigt sammanhållande kraft i Knutbysekten.
Mm. Ja, absolut.
Ja, och sen så gav han oss en massa intressanta exempel på det här. Och sen, eftersom jag tog sådana noggranna anteckningar, så har jag skrivit att Peter Bryngelsson berättade då att när han var 16 år, när jag var 16 år, säger han, besökte jag och en kompis alla frikyrkor i Kalmartrakten. Alltså på andra sidan sundet här där jag är. Och så säger han, jag var rädd att bli frälst. De talade om att den helige ande skulle föra in i oss Och så skulle man bli en annan människa, en frälst, och vilja bli med i deras församling. De kristna, Jesus folk, fattade varandras händer och bad till Gud att helige ande skulle komma och fara in i oss, alltså honom och hans kamrat. Jag fnissade då, säger Peter Bryngelsson, med min kompis, men jag var rädd att bli påverkad. Jag är fortfarande rädd för det när jag träffar folk från Knutby. Jag vill inte bli förvandlad på det sättet. De troende beskriver hur frälsningen kommer och slår ner som en blixt och gör människan till någon annan.
Intressant.
Vad tänker du?
Nej, jag tänker att jag kan ju förstå, för det är en ganska, med musiken och stämningen i en framförallt en karismatisk församling, blir man ju ganska påverkad om man inte, ja, om man nu inte vill bli påverkad, så kan det vara ganska otäckt.
Ja, för det karismatiska är ju just att man upplever en känslomässig, man rycks med i en andlig känslomässig upplevelse tillsammans, och det förstärks ju när man är fler som går in i samma känsla, precis som när man går på en rockkonsert eller en fotbollsmatch med supportrar, så förstärks ens eget engagemang när andra runt omkring delar samma känsla, för att vi är flockdjur, vi är sociala varelser, tänker jag.
Absolut, och jag tänker också att man kan ta beslut som man sen i efterhand kanske inte alls känner att man kan stå för, därför att man gjorde det i iver och i grupptryck och allt vad det kan vara för någonting. Och det är ju, i de här sammanhangen så kan det ju vara ganska viktiga beslut som man då förväntas ta eller ta ställning till när det gäller religiösa situationer.
Men så berättade han, förstår du, att Peter Bryngelsson hade träffat Jonas Kuling.
Jaha. Då, alltså 2007? Eller
ja. Ja. Så när, då i mars, så hade han en månad tidigare, antagligen då i januari, februari någon gång. Och de pratade med varann i 5 timmar. Så jag tror att det här underlaget till hur han analyserade Knutby kommer väldigt mycket från vad han och Jonas Kuling pratade om då.
Just det. Vi kanske ska berätta det att Jonas var ju med i Knutby Philadelphia och var ju musik, inte musikansvarig ska jag kanske inte säga, men han skötte ljudet i församlingen och är otroligt musikaliskt begåvad och duktig på den biten. Så det var därför han pratade med honom, tänker jag. Så att
han var snäll mot oss, och han kommer ihåg det, när vi började med sektpodden så hjälpte Jonas Kuling oss också.
Han är fantastiskt duktig, verkligen. Så att, jag kan ju tänka mig att det var därför han pratade med just Jonas då.
Ja. Han säger samma sak som du där. Och så berättar han då att Jonas Kuling hade en studio i Örebro där Peter Bryngelsson 1989 hade gjort en inspelning. Men nu då när de träffas så hade Peter Bryngelsson sagt till Jonas Kuling: du har ju producerat den här skivan med Åsa Waldau. Vi som är musiker, vi hör ju. Och så förklarar han att han själv var ju lärare, och när han spelar upp den här skivan för ungdomar så brukar han fråga dem: hur sjunger Åsa Waldau? Och så spelade han den här Den allra största kärleken med Åsa, och vi fick lyssna på den då också. Och så påpekar han då att Åsa använder det här vibratot som man också hör hos dansbandssångare. Och så jämförde han med Monica Zetterlund som sjunger absolut rakt utan vibrato. Och så sa han så här att Monica Zetterlund är subtil, för man tror att nu ska hon lägga på ett vibrato, men istället så lurar hon oss på det. Medan Åsa Waldau gör precis tvärtom. Hon läcker luft, hon är inte subtil utan vulgär. Vibrato och läckage av luft ska signalera starka känslor. Då darrar man på rösten som man gör när man är arg, när man är ledsen, när man är upprörd. Så Åsa Waldau, säger då Peter Bryngelsson, hon vill visa, hör hur mycket jag känner. Och då hade Jonas Kuling sagt så här: hör du inte hur mycket kärlek Åsa har? Jag förstår inte att människor inte hör denna kärlek hon har, hade han sagt då. Och så hade de pratat utifrån det.
Ja, men jag kan ju säga att det hade vi nog sagt allihopa då.
Ja, jag kommer ihåg det, ni sa så.
Ja, ja. Och i försvar liksom för både för Åsa och för skivan.
Ja, så fick vi en liten diskussion, Peter Bryngelsson och jag då 2007, där han menade att när han lyssnade nu på Jonas Kuling så tänkte han, nej men om han vill tro som han gör, varför ska inte jag låta honom göra det? Och då hade ju jag hovit upp min röst och sagt då att för det första så ska inte sektmedlemmarna vara ostörda, för att det finns ett 30-tal barn i församlingen. Och då kom jag ju in i det här och vad det här kunde betyda för dem, och att de kunde bibringas inte bara risk för aga men också för religiös trauma. Och att det inte kommer att visa sig förrän de är... Jag var till och med profetisk, för jag sa att gränsdalledarna kommer att få se och höra och känna på att när ungdomarna når övre tonåren, då kommer de att säga ifrån om det här.
Mm.
Och sen så sa jag också att nej, men vi ska inte låta dem vara i fred, därför att tukten som ledarna talar tyst om, det handlar om bland annat att kvinnorna blir underordnade sina män, och kvinnorna ska lyda männen, och männen ser upp till Patrik Walda, och som lever i ett dubbelliv faktiskt med unika frihetsgrader, där han både är gift med Åsa och har en annan man. Så vi hade en diskussion på den tiden.
Intressant. Men det vore väl intressant, tänker jag, inte bara utifrån Knut utan allmänt med musiken och dess betydelse när det gäller att påverka, som jag förstår att Peter Bryngelsson har forskat. Jag vet inte vad han har forskat omkring, men i alla fall skrivit böcker om det. Har han inte det?
Jo, och han är ju verkligen, han är musikforskare och har skrivit böcker. Så jag frågade honom om han kunde tänka sig att vara med i Sektpodden. Och det kunde om han kommer till Stockholm. Så det hoppas jag att vi ska få med.
Det vore väl jättespännande. Ja.
Han sa slutligen någonting också. Det var att han gillade inte Österrikes musik. Han tyckte Österrike hade en förljugen musik, och han menade att i Österrike har man inte heller erkänt brott under nazismen utan sopat saker under mattan. Och så spelade han upp österrikisk musik om alpsluttningar, joddlingar och glada leenden. Och så menade han att den lycka som Åsa Walda och hennes supportrar då i sekten erbjuder påminner om den österrikiska förljugna idyllen med Peter Bryngelssons öron.
Det hade han nog väldigt rätt i. Han var lite profetisk där han med.
Ja.
När det väl kommer. Ja,
det var mitt samtal med Peter Bryngelsson som väckte minnen av det här.
Ja, intressant. Ja, nej, men det kanske är någonting som vi kan prata om längre fram. Och då har vi pratat om förut att vi ska göra med musiken en gång, så det är väl inte helt fel. Men du, jag bara tänkte på när vi nu pratar om vad vi ska prata om framöver, så har vi faktiskt lovat, och lovade tror jag i vårat förra avsnitt, att vi egentligen skulle ha pratat idag om trosrörelsen och Livets ord och så vidare. Och nu gör vi faktiskt inte det. Och det kanske vi bara ska säga att vi har valt att avvakta tills du och jag kan spela in fysiskt tillsammans igen, så att av vissa orsaker så kommer det att göra att det blir lite lättare med vissa omständigheter. Så det kommer, men det dröjer lite till. Vi får ha överseende med det, våra kära lyssnare. Eller hur, Rigmor?
Ja, jag är på väg hemåt inom ett par veckor eller till, och då ses vi igen, och då ska vi ta itu med det ämnet, stora ämnet. Men vi har så mycket frågor som faktiskt anknyter till trosrörelsen.
Ja, men det har vi ju. Alltså det kommer ju ständigt frågor som berör trosrörelsen och religiösa sammanhang, karismatiska sammanhang, eller för den delen icke-karismatiska också, men det är ju främst inom den genren. Människor som hör av sig just och har liksom blivit traumatiserade av sin uppväxt, eller även som vuxna på olika sätt. Och vi får i omgångar kan vi säga ganska mycket sådana mejl. Så vi har valt att...
Kan du ta något exempel?
Ja, men precis. En kvinna som har skrivit till oss som då har just beskrivit ett religiöst trauma av både en uppväxt men också val sen i vuxen ålder av att liksom följa kallelse som hon upplever att hon har fått och så vidare och som sen har lämnat och lämnar trasig och skriver så här, om jag får läsa. Det har nu gått många år, alltså sen hon lämnade. Men det jag upplevt är fortfarande förknippat med sorg och smärtor. Det jag antagligen har utsatt andra för innebär stor skuld och mycket skam. Liksom massor av andra saker genom livet som skapat skuld och skam. Jag har försökt att gå i terapi, men det är enormt svårt när terapeuten inte alls förstår det komplexa i en så djup religion. Att först få förklara begrepp och ord för en terapeut innan man kan komma till saken tar enormt mycket tid. När man förklarat innebörden i många begrepp är terapitimmen slut och det känns mer som att man sitter och utbildar terapeuten i religionsförståelse. När man skulle behöva hjälp att själv komma vidare. Så terapi har känts helt meningslöst och bortkastat för den här kvinnan. Mm. Och det har vi också fått, inte bara en och två utan flera mejl där man just skriver att man just med religiös trauma, den problematiken, inte riktigt känner att man får terapi som hjälper därför att man inte, terapeuten har svårt att förstå just hur en religion och en tro kan påverka en så mycket.
Mm. Och det är återigen det där att man känner att man måste försöka lära terapeuten först. Och det blir som en omvänd process mot vad man egentligen behöver.
Ja, och så hamnar man istället att man fastnar i sina problem och kanske sina svårigheter istället för att få hjälp och bli fri från dem. Och det är ju jättetragiskt, för man behöver ju ofta hjälp för att kunna komma ur.
Ja.
Det är svårt att sitta själv med det.
Mm. Ja, det här är... Det är ett dilemma, eftersom jag vet hur otroligt gärna varje psykoterapeut vill göra ett bra arbete. Men att den här erfarenheten är obekant och för de flesta som inte har själva, tror jag, växt upp i eller varit involverade, i alla fall djupt involverade i en karismatisk församling, så är det svårt att förstå själva fenomenet.
Mm. Ja, precis som du säger, det handlar inte om att terapeuten är dålig. Nej. Utan kanske man saknar just den kunskapen och insikten. Och det är ingenting som man bara kan ta sig heller.
Jag pratade faktiskt med häromdagen en annan vän och läkarkollega som är i min ålder. Och som är son till en pingstpastor och har släktingar kvar i rörelsen. Och så sa han att... Han kunde inte komma på någon annan som kunde förstå när han pratade om de här erfarenheterna. Och då har det att göra med att man har den här lite specifika upplevelsen som påverkar så djupt. Mm. Och kommer du ihåg, för precis ett år sedan ungefär, så läste ju vi en text av en av våra lyssnare, en rätt så lång text.
Ja.
Där hon var, vi kallade henne Karin. Mm. Och hon sa bland annat så här att, jag citerar nu, så märkligt. Jag har gått i terapi i flera omgångar i Sverige och utomlands. Och har nästan alltid berättat om den tiden när hon var med i den här karismatiska församlingen. Men ingen av dessa utbildade psykologer, psykoterapeuter, neuropsykiatriker eller kontaktpersoner med psykiatrisk vård har någonsin fastnat för och berättat just det, att jag var ett barn. Mm. Att man ska behöva bli 40 innan man förstår sådana självklarheter, sa hon. Och det är det, tror jag, att den här när man är liten, som vi har sagt förut, man vet ingenting om världen. Allt man får lära sig om tillvaron, det får man ju lära sig av vuxna.
Mm.
Och får man då lära sig om en osynlig verklighet där Gud och djävulen och Jesus och änglar och demoner, alltså att man är i korseld för sådana krafter som man inte kan se men som man ska tro på, och hur det påverkar en ung person. Att det ger både trygghet att vara med i familjen, församlingen, och en existentiell ångest eller panik, halvpanik, i att det här plötsligt kan braka igenom. Det är en sån...
Ja, den är ju så, som du säger, så existentiell, eftersom den handlar om liv och död. Så den blir ju på ett annat sätt. Den kryper ju innanför andra dimensioner på något sätt.
Ja.
Än många andra kanske traumatiska upplevelser man har, som blir mer...
Och sen att många av de här... Ja, många också får höra då att den här Jesu återkomst och de troende, i många församlingar talar man ju om ett uppryckande, att de som är troende, de ska slippa Harmageddon och det här domedag och helvete och sjukdomar och svält och katastrofer, vedermödan i 7 år. Och då kommer ju den där känslan hos många, som så många barn har beskrivit som vuxna, att jag var alltid rädd att mamma, pappa, syskonen skulle vara borta, och jag som var så syndig och jag som hade gjort så mycket fel, jag var kvar på jorden.
Mm. Precis, ja, det är ett återkommande tankeprocess som man har fått jobba med, helt klart. Men Rigmor, om man nu har, som den här kvinnan beskriver, vart vänder man sig? Finns det någonstans, eller vad gör man? Eller är man liksom utlämnad till att det finns ingen hjälp? Vad tänker man?
Jo, men det, alltså, vi människor ska ju kunna hjälpa varandra. Och jag tänkte vi kan ta upp, förra avsnittet så pratade jag ju om psykologen Håkan Järvå, som... har vissa samtalsmetodiker som han rekommenderar för den som vill hjälpa en person som har varit med i ett sektligt sammanhang. Men teknikerna, och det kan, man kan få utbildning i, det är ju en sak som är en grund. Men sen är det ju det här att varje psykoterapeut eller själavårdare eller psykiatriker eller är ju också sitt eget arbetsinstrument. Alltså man har sin livshistoria, man har sin levnadsstil, man har sitt temperament och sin karaktär och sitt sätt att kommunicera. Och det är inte så att det går lika lätt. Man är liksom ingen maskin som passar för vem som helst.
Nej, just
det. Så jag tänker ju att jag brukar rekommendera 3 samtal. Och att man sen gör en utvärdering inom sig själv. Känns det här som att vi kommer vidare på ett intressant och bra och livgivande sätt? Eller är det kanske inte rätt för mig att gå i terapi just hos den här personen? Och då menar jag ju inte att man ska hoppa runt och ge upp och söka någon som ska vara tillräckligt härlig och trevlig. Men att man faktiskt passar olika bra för olika personer.
Ja, jag tänker också att man, om man nu har det här bakom sig, eller som att man faktiskt kommer från en sektlik gruppering, så kanske man också har väldigt svårt för att faktiskt säga från när man inte trivs med någonting, utan man kanske anpassar sig, blir tyst och tillbakadragen istället. Och att uppmuntra, tänker jag, dem att faktiskt också att liksom våga ta för sig den bemärkelsen, att man också säger att nej, men det här passar inte mig. Faktiskt att vi kan hoppas att du och jag med det här samtalet kan ge kanske det där extra som gör att man vågar kanske till och med säga i ett inledande samtal att jag vill testa 3 gånger och sen kan vi väl utvärdera. Ja. Inte det bra?
Jo, det vore väl, det tycker jag. Det är väl. Och problemet är att när man är hjälpsökande, och då är det ju som när man kommer till den här mottagningen, man går in i terapirummet, då går man ju in till den, till terapeutens eller till läkarens revir. Så man är ju lite grann på, ja, på främmande mark. Och då kan det vara för många människor, man samtidigt känner att man vill, tänker sig att kanske öppna till sitt, det mest känsliga och såriga i sitt inre. Så är man ju i ett känsligt läge när man kanske inte samtidigt är så kaxig.
Mm. Det är ju också, ja, men det är det jag menar.
Mm. Ja. Nej, men jag tycker det är en bra idé, som du säger.
Ja, för då har man liksom samma utgångspunkt tillsammans.
Ja.
Så man kan få hjälp kanske. Jag tänker väl att det är väl terapeutens mål också, att personen ska bli hjälpt. Det finns ju inte...
Om man det vill ju varenda, ja,
jag menar, psykoterapeut. En terapeut ska ju inte ha något eget i den bemärkelsen att man sitter där för att jag ska få ut någonting, utan det är patienten som ska få ut någonting. Så det är väl jättebra. Så att det, och vi kan väl säga det också, Rigmund, tänker jag, för vi får ju många som faktiskt skriver till oss och frågar om vi kan rekommendera, eller du framförallt då kan rekommendera terapeuter, alltså namngivna terapeuter, och du brukar ju inte göra det, och vill du förklara, det har du i och för sig gjort nu, förklarat varför, men att vi, det är inte för att vi inte vill hjälpa, eller du inte vill hjälpa, utan det är för att det är svårt att göra
verkligen,
det, eller hur?
Ja. Det, men verkligen, och det beror ju på att den personen som kanske har skrivit en intressant bok, uttalat sig väldigt intressant i tidningsartiklar, intervjuer, och som jag kanske har mött och känt att det här var en klok och sympatisk person. Men man vet aldrig, genom att terapirummet är slutet, så kanske man inte vet hur den personen ändå är med i det terapeutiska samtalet. Och som jag också har sagt, i min ålder, om man har varit verksam inom samma geografiska område, i Stockholmsområden i mitt fall då, så har vi också en viss kunskap om hur många i det här yrkesområdet arbetar och uttrycker sig, eftersom många människor, många klienter känner att nej, men nu har det gått några år och nu kommer det här tillbaka. Nu prövar jag med en annan terapi. Och därför så lär vi känna varandra, men på det här indirekta sättet. Och då lär man sig också att man kan inte garantera för någon annan. Men jag kan bara bekräfta vad våra läsare säger, att det verkar som att just det religiöst, problematik med religiös trauma är någonting som inte så många har specialiserat sig på.
Mm. Det kan vi ju faktiskt, du och jag, önska, tänker jag, att det finns fler terapeuter som faktiskt kanske, ja, men, går in för att specialisera sig inom det, och kan väl, tänker jag, annonsera det också i så fall, så att människor har möjligheten att söka sig till dem, att det finns på fler ställen. Att man kan få hjälp just med de specifika.
Hade vi inte en pastor som har skrivit till oss?
Jo, det har vi. Absolut, om vi ska gå vidare just hur man faktiskt hjälper. Därför att vi har ju pratat, du och jag, ganska mycket om dels hur man ska tänka själv när man lämnar, eller om man som vän eller familjemedlem eller sådär. Men sen så har vi då en pastor som har skrivit till oss och frågat om Hur gör man som pastor då, om det kommer någon och vill ha själavård, och man kanske inte har den utbildningen som man egentligen krävs, men ändå, ja, hamnar i situationen att man har en människa som är i behov, helt enkelt. Ska vi läsa?
Mm. Läs. Mm. Ja.
Jag jobbar som pastor, och det händer att jag får samtal från personer som lämnat eller är i process att lämna en sekt eller sektliknande gemenskap. Jag rekommenderar alltid personen att ta kontakt med en terapeut, men det är inte alltid något personen själv vill. Min fråga är därför hur jag som pastor med begränsad psykologisk utbildning på bästa och mest ansvarsfulla sätt kan stötta dessa personer i själavård. Jag undrar om det finns något särskilt jag bör tänka på utifrån min roll som pastor. Dels vill jag vara varsam utifrån en maktposition det kan innebära i själavårdssammanhang. Kanske särskilt utifrån min erfarenhet att den som lämnat försöker lämna en sluten gemenskap tenderar att önska att jag ska ge raka direktiv. Och inom parentes kanske eftersom det är den sortens ledarskap de är vana från sekten. Finns det något särskilt ni vill rekommendera mig och andra själavårdare att tänka på?
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är faktiskt en väldigt, väldigt, tycker jag, en väldigt bra fråga.
Ja,
som vi har fått från, vi har fått också från andra inom ledande ställning inom kyrkosammanhang. Och det är en bra och berättigad fråga som och de här personerna har ju väldigt, tänker jag, en väldigt viktig funktion när det kommer människor på det här sättet. Hur gör man, Rigmor? Vad ska man tänka på?
Faran, om vi börjar i den delen, med religiös trauma när en före detta medlem i ett religiöst sammanhang, för det kan ju vara att den här pastorn också får någon avhoppare från en motorcykelorganisation eller någon radikaliserad muslimsk grupp eller så. Men om det är en person som har varit med i en kristen sektmiljö och sen vänder sig till en pastor för att få hjälp, då brukar man säga att det viktiga är att vara väldigt försiktig och inte liksom försöka frälsa den här personen med det religiösa budskapet som liksom redan har blivit korrumperat inom den människan. Mm. Och det kan vara svårt för en pastor som känner att det är med Guds hjälp eller med den vägen som man hjälper en person. Att man här kanske får stiga tillbaka lite grann ifrån sin egen religiösa övertygelse.
Mm. Ja, för det tror jag blir utmaningen för många pastorer att lämna, som du säger, stiga tillbaka och faktiskt lämna just det här att jag ska rädda din själ till evigheten, om du förstår vad jag menar med det. Att liksom lämna den biten som jag så djupt då tror på och faktiskt låta den här personen få helt och hållet vara fri i sina val. Och det tänker man ju naturligtvis att man är och ska vara, men det är nog väldigt lätt att man hamnar i att inte vara det när man har en stark övertygelse. Och att vara väldigt, väldigt liksom uppmärksam och insiktsfull själv i det, tror jag, som pastor och ledare när man hamnar i det här mötet.
Så vi kan ju gå då och gå tillbaka, kommer du ihåg Håkan Järvå som vi pratade om? Psykologen.
Som har lämnat Scientologin, ja.
Ja, precis. Mm. Så han verkar inte ha haft någon kristen bakgrund. Och så i den här artikeln som han hade skrivit i Folkvett som damp ner för någon vecka sedan här, så hade ju han rekommenderar att man använder sig, eller han tycker att det fungerar att ha två samtalstekniker. Och det kanske kan vara till hjälp då att tänka på för kristna ledare, våran pastor som skriver här. Och den ena metoden som han menar är något som du kanske har hört talas om, motiverande samtal. Känner du igen det?
Ja, MI. Jag har MI. Själv gått kurser i MI inom, när jag som sjuksköterska inom psykiatrin.
Vad lärde du dig av det?
Ja, men det här att inte ställa ledande frågor, men att det ska vara just fritt och att mycket mer leda genom att inte genom tydliga direktiv, utan ställa öppna frågor och så vidare. Väldigt, väldigt kort då, men bland annat. Mm.
Det finns en bok som är skriven av två terapeuter som heter Miller och Rodnick. Den kom 2013 som man kan läsa om man är intresserad av det här.
Men det är precis jag tror som att det finns kurser också att gå, alltså som att man kan leta på nätet. Om man, det är ju faktiskt någonting som man som pastor och ledare också kan gå och kanske till och med ta till församlingen om man som ledare vill ha en sån kurs, tänker jag.
Jag tycker det är en bra idé och jag tycker det var en bra idé av dina chefer som låter personalen gå det. Därför att de här i alla fall Miller och Rolnick, de kommer ifrån missbruksvård, alltså folk som är beroende av substanser som alkohol eller droger. Och då hade de funnit att när man försöker att övertala en missbrukare så är det som att vårdarna istället förstärker motståndet. Ju mer man försöker övertyga och desto mer motstånd blir det. Liksom säger, tänk på dina barn eller tänk på dina stackars föräldrar vad de är ledsna. Och tänk på skulden och skammen då som man har dragit på sig. Och nu borde du verkligen... Så istället så med det här motiverande samtalen så gäller det att locka fram den här medmänniskans eget inre motiv. Och det är det här som är, tycker jag, väldigt bra att tänka på när det gäller personer som har varit med i en sekt. För att de har liksom ett, om man säger, tänker sig två jag. Man brukar prata om sektjaget eller en pseudoidentitet. Och när anhöriga brukade säga om Erik Knutby att nej, men jag känner inte igen min son eller min dotter eller min syskon. Jag liksom pratar på ett annorlunda sätt med den här Knutby-dialekten och beter sig på ett annorlunda. Det är liksom inte hon, det är inte han som jag känner. Och då hade jag den här bilden att jo, men den du känner finns kvar. Men det är som att den sitter bakom en sten i skogsbrynet och är jätteledsen och gråter men törs inte komma fram. För att som medlem så är man solidarisk och del i den här gemenskapen och man har det här leendet utåt och man har de här lysande ögonen och man deltar i de här gudstjänsterna och lovsångerna och kommer in i det här likartade beteendet med andra medlemmar. Så att bilden för mig i terapin, det är ju då att lite grann uttrycka mig så att man kan närma sig det här äkta jaget som är, och då ska man veta om att i sektmiljöer så är det som ungefär som när man är beroende av spelberoende eller drogberoende eller alkoholism eller någonting sånt. Att man verkligen avlär sig någonting som man har kunnat. Så att man metodiskt egentligen släcker ner förmågor som man en gång hade kanske. Och som då handlar om att vara självständig. Att våga känna tvivel på det här som ledarna eller predikanten säger. Att ha det här som kallas integritet. Att nej, det här vill jag göra. Och då kan man liksom försöka och stimulera och inspirera och närma sig. Kanske genom att prata om sådana saker som betydde något förr i tiden. Men då ska man veta att man också väcker rädsla hos det här sektjaget.
Att man kan få en reaktion helt enkelt på...
Ja, verkligen. Man kan väcka det här motståndet. Ja. Att personen börjar försvara. Så att, och det är därför jag brukar försöka beskriva hur jag går runt problematiken. Runt. Med enkla frågor och samtal. Så man bygger liksom ett förtroende. Där medmänniskan, före detta sektmedlemmen, också hela tiden... skannar av, kan jag lita på Rigmor? Alltså personen måste lära känna mig, att jag inte bara är en tekniker, en som har en samtalsteknik, utan också, för det här går så djupt med religiös trauma, så man behöver känna, vem är det jag möter?
Ja, och jag tänker också när vi pratar om det här och den här lyssnarens fråga också, det här med att jag tror hon har helt rätt i det att som sektmedlem eller man har varit med i en sektlik grupp så är man van vid att liksom ta direktiv och man får tydliga, nu ska du göra si och nu ska du göra så, du ska göra det här, du ska inte göra det här. Och man är så van vid det, så det finns en trygghet i att en annan talar om för en vad man ska göra och hur man ska tänka. Och det kan vara en luring att man frågar efter det. Och det ser man ju inte själv i det läget. Och då behöver den som då man pratar med vara uppmärksam på det så att man inte hamnar, tänker jag, i fallgropen att ge då tydliga direktiv. För man vet kanske någonstans vad man önskar att den här personen ska välja för val. För man ser vad som blir bäst just i stunden för dem kanske, och så vidare. Men att faktiskt lugna sig och våga liksom kliva tillbaka och lita på att det tar lite tid men vi kommer komma framåt.
Och till och med skulle jag vilja säga hellre ett bakslag men ja. När man, som det brukar kallas, floatar tillbaka in i det sekteristiska. Därför att även ett misstag kan vara någonting som man bearbetar. Hellre det än att börja lyda terapeuten.
Ja. Ja, och jag tänker också, ja absolut, jag förstår verkligen vad du menar. Och jag tänker också att göra misstag och upptäcka att det inte är så farligt som man har blivit inlärd. För det är också någonting man har med sig ofta, att man inte får göra fel, man får inte misslyckas, man måste göra rätt och så vidare. Och därför man livrar att det ska bli fel. Och då rämnar allting och man liksom, det är fruktansvärt jobbigt för många att göra fel, att misslyckas, att, välja, att göra fel val. Man är livrädd för det och därför står man bara och stampar. Men att upptäcka att man faktiskt gör kanske ett fel val, men det går att rätta till och det är inte hela världen och vi kan hjälpas åt med det sen. Och du får inte skäll eller bannor för det heller, utan det tror jag är jätteviktigt att få uppleva. Så jag tror, precis som du säger, att det verkligen kanske till och med kan vara viktigt och nyttigt att göra lite bakslag. Jag tänker ju faktiskt, Rigmor, om vi inte tycker att det är tjatigt, men jag har ju faktiskt ett exempel. Nu har ju inte du på det sättet varit min terapeut, jag har ju inte liksom gått i betalterapi hos dig, men vi blev ju vänner och du har ju blivit liksom min samtalspartner väldigt mycket i när jag hade mina svåra stunder och så vidare. Och då kommer jag ihåg en gång när jag här länge sedan hade ett val som jag skulle göra och som jag kommer ihåg att jag var ensam liksom i det här valet och sökte dig och fick inte tag i dig för jag behövde fråga om råd. Men det tvingade mig att ta ett eget beslut. Så jag tog ett beslut i alla fall, vet jag. Och så fick vi väl tag i varandra sen. Och då berättade jag, men jag ville ha tag i dig för att jag ville ha råd om jag skulle göra den här frågan. Men jag gjorde så här. Och då vet jag att du skrattade och sa så här, jag tror att jag hade pratat in eller jag hade skrivit ett meddelande till dig så du visste vad det handlade om. Och då hade du tänkt att hur ska jag hjälpa Emma att välja så här utan att tala om för hur hon ska göra. Så det var väl precis så du tänkte då. Ja. Och jag kommer ihåg också hur mycket det betydde för mig att du faktiskt, att du inte ville styra mig på det sättet, utan att du hade velat hinta så att jag själv hade kunnat komma till ett val. För det gjorde att jag kände att ja, men då kan jag nog lita på det nästa gång jag frågar, att du inte kommer att styra mig på ett sätt som, så att jag känner mig låst. För det var jag också rädd för.
Ja, men det är intressant att du säger det. Jag minns det där väldigt väl. Och det jag kommer att tänka på nu, det är ju att eftersom Knut ju har, som du sa i början av det här avsnittet, varit så uppmärksammat av media. Det är så många journalister och filmare och så vidare som har varit intresserad av att få kontakt med er. Så har jag då i min tur ibland blivit kontaktad och så har någon journalist hoppats att jag skulle kunna förmedla kontakt till någon av er. Och då är vi ju där igen. Att jag säger alltid, tyvärr det kan jag aldrig göra. Därför att om jag skulle föreslå någonting sånt, då skulle någon av er som har kanske tyckte att jag var till hjälp. Kunna få upplevelsen av att, jaha, nu vill nog Rigmor att jag gör så här. Som, ungefär som en gentjänst eller som att... Så att det där är otroligt viktigt, att man känner att man står helt fri. Och det är också, vi är också inne på varför jag har sagt, de flesta som har gått i terapi hos mig har nog hört mig säga att med mig får du ändra dig.
Mm. Ja då, det känner jag också igen.
Det känner
jag
du
tror också. Jag har pratat om det också. Ja, jag tror ja. Jag har pratat om det faktiskt, att, vi har, att jag har tagit upp det.
Ja, jag tror det också.
Att man inte, och det vet jag var jätteviktigt för mig, att, att, och då framförallt i samtalen när det gällde hur man kände inför vissa människor som kanske hade skadat den eller som man hade svårigheter med och så vidare, att man kan få häva ur sig, men jag behöver inte stanna vid den uppfattningen sen, för att jag kan ändra mig. Och du frågar inte, alltså det tyckte jag var skönt, för det gjorde att jag blev trygg med att kunna det här som man behöver göra någonstans, få häva ur sig vad man känner utan att bli fastna i att så måste jag nu tycka.
Ja, och det är ingen som kommer att säga efteråt, ja men du sa ju så här och så här. Jag minns ju att du sa exakt. Så här, ungefär som om. Utan det, i terapisamtalen ska man ha rätt att tänka högt. Mm. Men däremot så är ju jag en sån terapeut som inte bara lyssnar utan som också har en dialog där den som vänder sig till mig kan lita på att det jag säger är uppriktigt. Och att jag ibland går. Vi hade väl en brevskrivare som tyckte det var väldigt bra att en kurator som också var hennes terapeut hade ställt lite tuffa frågor. Och, kommer du ihåg det?
Precis. Ja, det kommer jag ihåg. Att, nej, men, och att det kan bli lite obekvämt ibland också.
Ja, men det är fråga om timing. Mm. Man kan jämföra att lämna en sektmiljö med en livskris. Och om du kommer ihåg Johan Kullbergs bok Kris och utveckling, så beskrev han för länge sedan. Han hade byggt en studie på att han hade haft samtalsbehandling med kvinnor som hade förlorat sitt barn, sitt spädbarn. Och han tyckte han urskilde 4 faser. Och de 4 faserna tycker jag man kan jämföra med vad jag ser hos människor som har lämnat en sekt. Mm. Först är det ju chockfasen. När man plötsligt står, man har hoppat av. Någonting fick en att, nej nu hoppar jag av. Eller som i Knutby, nu är församlingen nedlagd. Det finns inte längre. Det fanns ju ett antal medlemmar som hade hoppats att det goda i den ursprungliga församlingen skulle kunna återskapas. Mm.
Ja, och om jag får inflika så, när jag tänker tillbaka på den där tiden när allting upplöstes, så var det ju verkligen, det var verkligen chockartat i den bemärkelsen att det var känslor åt alla håll. Det var de som var bara förstummade liksom och önskade att vi bara skulle nästan fortsätta. Och det var de som blev så arga så de bara drömde igen dörren och drog därifrån nästan omedelbart. Och det var de som stannade och skulle begrunda det hela. Alltså det var, fanns ju alla. Men det var verkligen chockartat kan jag säga när det skedde.
Och sen kommer då nästa fas som är reaktionsfasen. Och det är då de här starka känslorna kommer. Som där man kan känna nej. Jag är lurad. Jag är grund. Och Håkan Järvo beskrev i förra avsnittet när han insåg, det var flera år efter att han hade lämnat Scientologin eller blivit utesluten, som han plötsligt insåg att det hade varit ett, han kände sig lurad. Det var mer än 10 år när han hade gjort något som var helt meningslöst. Han hade förlorat sin goda ekonomi. Han hade förlorat år i den här verksamheten. Och då kommer liksom smärtan och förtvivlan och med starka känslorna. Och i en sån fas när man träffar en medmänniska som klient eller patient eller som söker själavård, då ska man veta det, att den här människan kan ha behov av att häva ur sig den här raseriet och bara... Men den brukar inte komma ihåg särskilt mycket av vad man säger.
Men det var ju det jag menade förut här, att man, som du sa, att du får ändra dig hos mig. Alltså just det, att häva ur sig det där är så skönt att kunna bara göra lite hämningslöst, fast det kanske egentligen inte är så korrekt och fint, om du förstår vad jag menar. Framförallt inte när man kanske kommer från en sammanhang där man ska tänka på hur man säger och hur man agerar och så vidare. Så precis. Kan det vara jätteviktigt att få, och då kan reagera.
Och då kan jag också se ibland hur personer i den fasen tycker om att hitta likasinnade, så man liksom gemensamt rasar tillsammans. Så här gjorde de mot mig. Mig också. Och att man liksom verkligen får dela den här. Och då kan man faktiskt hamna i en emotionell, känslomässig gemenskap, som i sin tur kan vara jobbig att lämna. För sen efter den här, när man liksom ska läka ut och bli sig själv, eller bli frigöra den här lilla bortträngda, sorgsna varelsen.
För jag bara fråga en sak när det gäller reaktionsfasen och det här att man hittar likasinnade och att man reagerar tillsammans och är arg. Är det inte ofta också så att man i den fasen gärna vill ha en syndabock, någon som riktar all ilska mot? För det är ju sällan det är så enkelt som att det är ens fel, eller att men man vill gärna ha någon, och det är någon som får vara den där som man...
Jo, har det varit i en sexsammanhang så brukar det ju alltid vara ledare och medlemmar som har varit överordnade en själv, för att i den här hierarkin så blir man ju hela tiden hunsad av de som är över, om man ska gratis arbeta eller underbetalt arbeta för de som är över. Så där har man ju ofta en stark och berättigad revansch. De flöt ovanpå, de hade de här översittarbeteendena som de i sin tur hade anammat från de som var högre upp. Så brukar det ju vara i sekter.
Fast också, jag tänker, nu kanske det är unikt för Knutby det här att det går i varandra. Att man, för jag tycker ändå att jag har sett att man hamnar lätt i att man vill minska det där. För det kanske finns flera stycken som man egentligen skulle kunna portionera ut det där på. Men det är nästan lättare att göra det.
Minska?
Men jag tänker portionera ut all ilskan. Att det finns flera stycken som egentligen är berättigade att man blir arg på. Men att man minska det till kanske en eller två. Känslomässigt blir väldigt starkt åt ett håll. Och att det är ganska naturligt att det blir så.
Jag förstår verkligen vad du menar, tror jag. För att det är ofta så att det är någon man har blivit särskilt besviken eller sårad eller nedtryckt av eller överkörd av. Och då kommer man ihåg de här nyckelscenerna som var som mest smärtsamma, och då lägger man ofta hela reaktionen mot den personen. Det har du helt rätt i.
Och sen också, jag tänker av egen erfarenhet, så tror jag att också där man blir mest besviken, där man kanske hade trott mest på, där man hade på något sätt lagt mest tro på, så blir man också mer besviken. Eller om det är någon klart. Och jag kan också tycka i min erfarenhet att det behöver inte vara den som kanske alla gånger som var den största ledaren, utan det fanns andra som fanns närmare en och som gjorde en illa på ett kanske mer, vad ska man säga, vänskapligt eller alltså närmare plan, som gör mer ont på ett annat sätt, och att man nästan blir mer arg där än på de som kanske gjorde mer skada i det stora.
Så är det absolut.
Att det kan vara så det är inte lätt, det är ganska komplext det där.
Ja, men så är det ju. Den som slog, i många sekter är det ju som i Knutby, att man har som team eller cellgrupper, och så i den lilla hierarkin så är någon överst. Och medan den allra högsta ledaren, den kanske är ganska osynlig eller oåtkomlig, den kanske man bara ser på bild.
Precis, så är det. Det tror jag, i vårat fall var det nog så i många stycken. Vi ska inte tjata om Knutby, fortsätt med fasen.
När man kommer sen över i det vi kallar då bearbetningsfasen, det är egentligen först då som terapin börjar och kunna vara till hjälp. För då kommer man i den här dialogen och då lyssnar båda parter och då kommer man framåt. Men då övergår ofta den här brutala känslan av skuld och skam och raseriet eller tomheten. Då kan det börja få som en inre struktur hos den här personen. För att gå in eller gå tillbaka in i verkligheten som man delar med många fler människor i samhället. Eller att har man växt upp i en sån här miljö, att gå ut och bli en som man aldrig kanske har varit tidigare i det vanliga samhället. Det är lite grann som att vara en immigrant i ett nytt land faktiskt, fast man talar samma språk. Mm. Därför att tänkesättet, värderingarna och synsätt. Och det här, det är min erfarenhet faktiskt, som när jag pratade med min läkarkollega häromdagen, att jo, men det kan man kan bli på ett sätt som alla andra då, men ändå inte, för man har de här tidiga präglingarna. Om man har växt upp i en sån här miljö, så kunde man inte förklara när man var liten vad det var som var annorlunda, utan man kunde anpassa sig, man kunde visa frustration och protest kanske, men egentligen så är man bara del av någonting som man först som vuxen kan ta ställning till och jämföra med hur det kunde ha varit på ett annat sätt, vad jag hade mått bättre av. Men det kan man inte uttrycka när man är liten. Och det gör ju att kanske barnpsykologer, barnläkare, barnpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar, de kanske inte får själva kärnan i vad som gör att barnet uttrycker symptom eller frustration.
Nej, för att barnet själv inte ens vet vad det är och inte någon annan heller.
Nej, utan det kommer med förklaringarna och insikten kan komma med 20-30 års fördröjning. Ja. Så det är vi.
Men det är väl uppenbart.
Ja, vi som är vuxna får veta på ett sätt mer om hur det var att vara barn, tänker jag, i det här. Och sen då, efter bearbetningsfasen, om man får hjälp med det av närstående eller av sin egen process eller i en terapi, så sen kommer ju då nyorienteringen. Och det är det, hur lever jag med den här erfarenheten? Och att det kanske ändå så många av er som har lämnat en sekt säger, ja, men jag har ändå förstått någonting. Jag kan göra den här podden med Rigmor, kan du tänka? Kanske. För att det hade vi nog inte gjort annars.
Nej, det hade vi nog inte gjort. Det hade vi nog... Nej, men det är en förutsättning att vi kan prata om de här sakerna. Så är det.
Så till den här pastorn skulle jag slutligen säga att stig tillbaka lite grann. Håkan Järvås andra metod, det är det vi kallar ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som han menar. Och han säger då att utomstående är vänliga och inte drar sig undan från sektmedlemmen, utan man ser att omvärlden inte är så här ondskefull som man får lära sig in i den slutna gruppen. Men att man då också kanske hjälper en medlem ut ur ett sånt här slutet system genom att ta upp vilka hobbies, vilka engagemang, vilka egna intressen den personen har. För det är ju det som blir förbjudet i sekten. Mm. Världsliga nöjen, ja. Här gäller det striden.
Ja, man raderar ut sig själv och sin egen personlighet för att vara den här förväntade personen som man tror är äkta jaget. Så det är en väg, och det tar ju tid att komma tillbaka. Så är det ju.
Men det kan vara ganska enkla saker. Det kan vara att ta med den här personen till gymmet eller fråga om den är intresserad av något man själv håller på med, kanske hästar eller golf eller vad som helst. Nej, men att den här personen inser att den har inte tid eller tillåtelse i sektmiljön att göra de här sakna. Det är också något som man kan tänka på.
Ja, det kan jag verkligen vara ett vittne om, att det är hur de här enkla sakerna som du säger. För mig var det att börja måla igen, att skriva mina dikter, att börja rida igen, att bara gå ut och se världen och alla de här sakerna, enkla grejer. Det var som att återta sig själv.
Och då kan man ju...
Men det är olika också beroende på vad man har. Jag tänker hur ung man var också naturligtvis. Hur mycket man har, vad man har att återgå till.
Ja, eller också ta upp för att man egentligen är intresserad. Man skulle vilja lära sig segla, fastän det har jag aldrig kunnat göra. Ja, men då, att man liksom väcker den här drömmen och den här längtan att göra något annat än det man gör som ganska förslavad medlem i en sån här sluten totalitär miljö.
Ja, men det här är ju jätteviktigt. Tack Rigmor. Jag har bara en sista fråga som jag har grunnat lite grann på nämligen, och det är det här med tystnadsplikt. Jag vet att det har ju blivit mycket bättre inom flera samfund med att pastorer har tystnadsplikt, man skriver under och så vidare, och kanske även själavårdare och så vidare. Men kan man, bara för att vara garanterad det, kan man ställa frågan, tänker jag, när man börjar ett samtal med någon inom ett religiöst samfund, sammanhang, har du tystnadsplikt och hur fungerar det? Vad tänker du? Är det något bra, Rigmor, att göra?
Jag tycker det är jättebra. Det är som att hjälpa sig själv och hjälpa terapeuten eller själavårdaren med en slags kvalitetskontroll.
Ja.
Jag skulle föreslå att innan man går in i en terapeutisk relation att man ställer två frågor. Det ena gäller att man frågar, dokumenterar du vad jag har talat om? Så att om det händer någonting längre fram, vi behöver gå tillbaka, att jag undrar vad det var egentligen som vi tog upp, att du har de anteckningarna. Och det andra är, har du tystnadsplikt och vad innebär det för dig? Kommer du att rapportera vidare till någon handledare eller till någon överordnad eller på något sätt vad jag säger? Så att jag som klient eller patient eller församlingsmedlem vet var avgränsningen går till det jag säger. Så man får ta ställning till det själv.
Jätteviktigt. Det ger ju, tänker jag, en trygghet när man pratar
för
med
båda parter.
Ja, faktiskt. Ja,
för båda parter. Det är skönt att få säga det när man är terapeut och liksom klarlägga vilka ramar man arbetar med. Och att man själv då alltid är ansvarig för ramarna när man är i sitt yrke.
Mm. Bra. Tack, viktigt att skicka med som en sån här viktig slutkläm kan vi säga. Rigmor, tack för idag och tack alla lyssnare. Vi har pratat om jätteviktiga saker och jag vet att vi har fler lyssnarfrågor. Vi kommer säkert fortsätta på det här om ämnet även nästa vecka. Så vi säger hej då tills dess. Och fortsätt gå in på Instagram och Facebook och håll koll på när vi kommer ut med våra avsnitt och vad som händer. Och ge förslag på ämnen, frågor, både via Instagram och Facebook. Men gärna också på sektpodden@gmail.com. Vi svarar inte alltid personligt på allt, men vi läser allt. Och vi brukar ofta, som vi gör så här, samman lägga ihop frågorna och svara på dem på det här sättet. Så vi är väldigt tacksamma för att ni skriver till oss, vill jag säga. Tack för idag, Rigmor.
Tack Emma och alla lyssnare. Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack.
Thank you.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.